Ja, då är det en stor glädje för mig att hälsa dig som lyssnar varmt välkommen till Församlingen Frikyrkan för alla folks podcast. Vi som församling, vi finns i Målilla i Småland och jag som talar heter Gert Torstensson. Jag är pastor i församlingen. Och vi ska nu då inleda en ny omgång av bibeltimman. Vi ska studera första Petrusbrevet tillsammans. Idag när jag spelar in det här första avsnittet så är det den 7 februari 2024. Och när jag tittar ut från mitt kontorsfönster så ser jag ett vitt snölandskap. Det har kommit ungefär en decimeter nysnö här igår kväll och i natt. Och just igår kväll så träffades vi ett 20-tal ungefär på Zoom för en livesändning av det här bibelstudiet. Så det här är ju då en efterinspelning. Jag skulle verkligen uppskatta om du också ville koppla upp dig live. Vi har alltid bibeltimma på tisdagar klockan 20.00 på Zoom. Det finns lite olika möjligheter att komma åt den sändningen. Om du vill så kan du skicka ett mail. Så blir du tillagd i en lista och sen så får du en länk varje måndag till veckans Zoom-sändning då. Eller så kan du också vecka för vecka gå in på vår hemsida eller Facebook-sida. För där hittar du ett mötes-ID för varje sändning. Så när du trycker på den där länken eller kopplar upp den med det där mötes-ID så kommer du till ett väntrum. Och sen så får du bara vänta en liten stund kanske så blir du insläppt. Så var frimodig. Koppla upp det gärna också direkt. Det skulle vara en stor uppmuntran och du ska känna dig välkommen. Det här är då första avsnittet av Petrusbrevet, eller första Petrusbrevet ska jag säga. Det finns ju ett andra också. Det kommer bli mer av en introduktion till boken eller till brevet. Vi hinner väl inte läsa så mycket från bibeltexten. Kanske inte just mycket mer än den första versen. Ett tips skulle kunna vara inför nästa veckas avsnitt att du läser igenom hela Petrusbrevet. Kanske inte uppspaltat eller uppstyckat så, utan ta det gärna som en sträckläsning. Så du får en helhetsbild av brevet och en uppfattning om vad det handlar om i stort. Men så här i början av våra studier så ska vi knäppa våra händer tillsammans. Vi ska be en bön. Och jag vill be en bön för dig och jag vill be en bön för vår tid tillsammans. Herre, jag tackar dig för möjligheten att få läsa och studera ditt ord, Guds ord. Tack att du välsignar oss, var och en, varje lyssnare. Och så låter du ordet som går ut bli till uppbyggelse, till förmaning, till tröst. Och vi ber dig heliga ande att du verkligen ska lysa på bibelordet så att det blir just den där lyktan för vår stig. Att det blir bröd för vår invärtes människa. Att det blir en säd som tillåts sås in i en god mylla. In i våra liv så att det ger också god skörd. Att det växer upp och blir en skörd 30-falt, 60-falt och 100-falt. Tack Herre att du idag rustar din församling. Du rustar den och gör oss skickliga till att utföra den troendes tjänst. Vi ber i Jesu namn. Amen. Första Petrusbrevet då är ju som namnet antyder ett brev. Det finns ju 27 böcker i Nya Testamentet varav 21 är brev. Och de allra flesta är ju då skrivna av Paulus. Men 2 förknippas ju med Petrus och står med Petrus som författare. Och det är det första av dessa 2 som vi ska studera nu. Nya testamentet inleds ju med 4 evangelier. Matteus, Markus, Lukas och Johannes följt av apostlagärningarna. Som är mer, vad ska jag säga, en berättande bok om de kanske de 30 första åren ungefär i den första kristna församlingen. Och sen så kommer då 21 brev på raken innan Nya testamentet avslutas med den profetiska och apokalyptiska uppenbarelseboken. Och de här breven Och på samma sätt första Petrusbrevet är fullproppade av kristen lära och även kristen etik. Det handlar både om vad vi tror och vad som skulle kunna tecknas som en kristen livsstil. Det handlar dels om grundläggande apostolisk undervisning som kyrkan ska vila på i alla tider och dels om hur en kristen livsstil också kan bli evangeliserande. Att mitt liv, att mina prioriteringar, mina val, hur jag hanterar olika situationer också får vittna om honom som jag tror på. Vi får vara Kristusbrevet till den här världen. Vi får sprida Kristuskunskapens väldoft också genom det sätt varpå vi lever. Det är ju första Petrusbrevet bara 5 kapitel långt, men det är kompakt till skillnad från Markusevangeliet som vi läste förra året 2023, så kommer vi nog att få vandra framåt lite mer i långsammare takt. Bitvis kanske vi också rent av får läsa texten vers för vers. Första Petrusbrevet är ganska populärt brev att läsa, om jag får uttrycka det så. Det är ett varmt brev, det är ett kärleksfullt brev som är skrivet med väldigt mycket omtanke om läsarna. Och redan nu så vill jag säga att ett huvudtema i brevet är hur vi som kristna ska kunna leva i och förhålla oss till en omvärld som i många stycken är snurrig och för att inte säga i vissa fall gudsfientlig. Vi kanske inte då i nuläget kan jämföra vår situation med den situation som rådde för brevets första mottagare, men vi vet, trycket ökar också i vårt land på de kristna. Därför blir innehållet i brevet väldigt relevant, aktuellt också. För oss. Det var liksom min tanke verkligen när jag djupstuderade första Petrusbrevet. Alltså det är så relevant, det är så aktuellt för vår tid. Att bekänna sig som kristen får ju konsekvenser. När en människa omvänder sig och börjar tro på Jesus så får ju det konsekvenser kanske långt utöver vad man först anar. Det kristna livet innebär ju faktiskt främlingskap i världen. Vi lever i världen men inte av den. Hela livet sätts på något sätt i gungning. En ny relation med Gud, det innebär per automatik justerade relationer med allt annat. Och det kan bli turbulent när man då försöker ge Gud dess rätta plats. Samtidigt då som hela det omkringliggande samhället fortsätter att vara, om inte fientligt inställd mot Gud, så åtminstone ointresserat och avvisande. Man hamnar gärna i otakt med andra. Kanske också faktiskt med sig själv, eftersom oviljan att släppa taget om sig själv och ge Gud herravälde och plats i förarsätet då. Det finns kvar, alltså det finns ju någonting i oss som heter vårt kött och som gärna vill värna det egna. Men första Petrusbrevet då ger ju en ovärderlig hjälp till alla som lever i och upplever den här spänningen. Första Petrusbrevet är skrivet till kristna som kände att tron hade gjort dem obekväma i det som tidigare hade varit tämligen oproblematiskt. Så, utan att de hade demonstrativt tagit avstånd ifrån samhället, så hade läsarnas kristna tro gjort att de uppfattades som kanske, vad ska jag säga, osolidariska eller osociala. För de drog sig kanske undan sammanhang som de förut hade deltagit i med liv och lust. Så tron innebar en påfrestning för relationerna, och det är nog många som kan också känna igen sig även i vår tid. Inte minst när omvändelsen kommer lite senare i livet. Ett beslut att följa Jesus får ju inte sällan reaktioner från omgivningen. Kanske från familjemedlemmar eller vänner eller människor som man har runt omkring sig. Så första Petrusbrevet ger ju både hjälp och uppmuntran till den som upplever den här spänningen. Vi ska säga någonting om författarfrågan då. Den är ju ofta omdiskuterad, ibland ifrågasatt inom bibelforskningen, och ibland när man läser sånt där så upplever man nästan att allt ska kritiseras och ifrågasättas. Men ja, det råder ganska stor samstämmighet om att det är då aposteln Petrus som har skrivit brevet, och det är min övertygelse och det är min utgångspunkt. Redan från första tid och brevet cirkulerade från plats till plats så var det ju allmänt vedertaget att det var skrivet av Petrus. Så vi ser det som en välsignelse att ha tillgång till förstahandsinformation från en person som stod Jesus nära och mycket nära under hans jordevandring. Vi kan ju bara ta och läsa då den första versen hur det här första Petrusbrevet inleds. Det står där: från Petrus, Jesu Kristi apostel. Det är ju så författaren presenterar sig själv. Brevet kommer från Petrus, den som vi uppfattar som ledare för apostlaskaran och som var den lärjunge som tillsammans med brorsan Andreas först kallades av Jesus. Sen bläddrar fram då till femte kapitlet, eller det sista kapitlet, så läser vi där i den första versen. Det skriver han: nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden. Författaren kallar sig själv ett vittne till Jesu lidanden. Och i den 13:e versen i samma kapitel så säger han: församlingen i Babylon utvar liksom ni hälsa till er, och det gör även min son Markus. Vi känner sedan tidigare till Petrus nära förhållande till Markus, eller Johannes Markus, efter att ha studerat Markus evangeliet. Det är ju inte Markus Petrus biologiska son, men de stod i ett nära förhållande. Och Petrus uppfattade sig väl ungefär som en andlig far i den bemärkelsen. Och så står det också något spännande i vers 12 i samma kapitel: med hjälp av Silvanus, som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Står det alltså att talas om en viss Silvanus som har hjälpt Petrus i skrivandet och med det här brevet. Det handlar ju då troligen om Silas, som också kallades för Silvanus. Han var ju resekamrat till Paulus på hans andra missionsresa, som du kan läsa om i Apostlagärningarna 16 och framåt. Nu är ju frågan på vilket sätt då Silvanus har varit behjälplig. Kanske har han Petrus dikterat brevets innehåll och Silvanus har skrivit. Kanske har Silvanus haft mer inflytande över själva texten. Eller så kanske han är den som har förmedlat brevet till mottagarna. Det står ju att han är en trofast broder. Nu kanske inte hans trofasthet skulle behövs kommenteras om det bara hade varit så att han hade skrivit ner det. Däremot om man är den som ska överlämna brevet till mottagarna så är det ju viktigt med en rekommendation. Nu säger inte jag att det inte kan vara både och. Men vi vet alltså inte med säkerhet på vilket sätt Silvanus har hjälpt till. Bara att han på ett eller flera sätt har varit Petrus behjälplig här. När det sen gäller Petrus och hans person så finns det ju oerhört mycket att säga om honom. För han är ju en av de mest inflytelserika personerna i hela Nya Testamentet. Han var i vilket fall fiskare från Betsaida i Galileen. Men han blev ju som bekant människofiskare. Följ mig, jag ska göra er till människofiskare, sa ju Jesus till dem när han gick förbi dem längs Genesarets sjö, där han och Andreas satt och lagade sina nät. Och det står att de stod genast upp och följde Jesus. Vid den här tiden så hette han ju inte Petrus, utan han hette ju Simon, men Jesus gav honom ju namnet Petrus, eller Kefas. Simon betyder ju ett strå, eller ett strå som vajar för vinden. Däremot så betyder ju Kefas klippa eller sten. Så vi får ju anta att bara hans namn beskriver den förvandling som Petrus genomgår, från det att han möter Jesus tills han efter Jesu himmelsfärd och att anden hade fallit blir en av pelarna i den första församlingen. Och jag tycker mig märka den här förvandlingen också i första Petrusbrevet. Vi läser evangelierna och inte minst Markus evangeliet då, där Petrus själv är källan till alltså, har informationen, så får vi ju ta del faktiskt av Petrus ganska plumpa grejer som han också hittar på. Han bjuder på dem så att säga. Här framstår ju Petrus som en många gånger som en impulsiv och spontant talande person. Han säger både det som är bra och det som är mindre bra, och sånt som man kanske i efterhand ångrade. Men här då, när vi läser första Petrusbrevet, så skriver han ett ytterst välformulerat och genomtänkt brev till människor som är satta under press, och han skriver med en värme och en kärlek verkligen till mottagarna. Enligt traditionen så dog Petrus martyrdöden i Rom under kejsare Neros förföljelse. I brevets näst sista vers här, om hälsningen till Markus, eller från Markus bland annat, så stod det också att hela församlingen i Babylon hälsade, och Babylon är ju då ett tecknamn för staden Rom. På samma sätt som författarskapet brukar vara ett ämne för diskussion, så är ju också dateringen av böcker det. Så man kan ställa frågan, när skrevs första Petrusbrevet? Och jag tror väl att det förmodligen skrevs någon gång i början av 60-talet. Den 9 juli år 64, alltså 60, inte 1964 eller någonting sånt, utan år 64 efter Kristus, så började Rom att brinna, och större delen av det centrala Rom totalförstördes. Och vid sådana tillfällen när det hände sådana saker, så ni vet hur det är idag, det tillsätts utredningar och så vidare, och man söker ofta efter syndabockar. Och till en början så var det ju faktiskt självaste kejsaren Nero som fick skulden för den här branden. Man visste att han hade ambitioner att riva ner och bygga upp nytt och stort. Men det var ju inte Nero så intresserad av, utan han sökte en egen syndabock och la över skulden istället på de kristna. Och det här ledde ju då till en hård förföljelse av kristna. Kanske säkert hört talas om och läst hur många blev martyrer och blev kastade till vilda djur och korsfästa och levande brända och så vidare. Även om läsarna här nu då verkar i viss mån ha det trångt som kristna, så tyder ju ändå mycket på att brevet är skrivet innan de här förföljelserna. Petrus, han talar visserligen om lidanden och svårigheter och att mottagarna ska vara förberedda på det och att uthärda det. Men vi kan trots allt, tycker jag, märka i brevet att det finns ett förtroende hos mottagarna ändå för myndigheterna och en förväntan på att bli någorlunda rättvist behandlade. Så än så länge märks inte den här totala spänningen mellan de troende och å ena sidan och myndigheten å andra sidan. Så för att när vi läser första Petrusbrevet så får vi ändå uppfattningen om en förhållandevis återhållsam situation. Men sen då när Neros förföljelser drog igång, så försämrades ju de kristnas status inför myndigheterna radikalt, och en rättvis behandling från deras sida var ju inte längre att förvänta. Så därför vill jag nog se det, att datera det här brevet till i alla fall någon gång början av 60-talet. Kanske 62, 63. Petrus blev ju själv troligen ett offer för Neros förföljelser. Och att han då dog under kejsare Neros tid. Och Nero dog ju år 68 när han tog sitt eget liv. Man kan ställa sig också frågan vem det är Petrus skriver till. För det står inte att det är skrivet till någon specifik person. Inte heller någon specifikt namngiven församling. Utan om vi fortsätter att läsa från den första versen. Från Petrus står det: till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Enligt den här första versen så var mottagarna utspridda över fem provinser i romarrikets utkanter. De låg i det som vi idag kallar för Turkiet. Så finns det lite olika uppfattningar hur stor del av mottagarna som var judar respektive hedningar. Förmodligen framförallt hedningar. Petrus kallar ju mottagarna för främlingar, vilket skulle kunna antyda att det rör sig om judar som lever utspridda eller i förskingringen. Men kanske ännu mer troligt att det är också hedningar som har blivit omvända. Kommer till tro på Jesus och uppfattar sig nu då som främlingar i den kultur och den omgivning som de lever i. Jag tänker på i Apostlagärningarna 2 när Petrus predikar på pingstdagen. Efter att anden har fallit så står det ju där att det var mycket folk samlade i Jerusalem för att fira högtiden. Och när apostlarna då började att tala i tungor och i olika tungomål så står det ju att de här kringliggande folken hörde de talar på sina egna språk om Guds väldiga gärningar. Och där står ju flera av de här provinserna uppräknade. Och det kanske var så, tänker jag, det började. Det var kanske så som evangeliet då spred sig till de här områdena först. Och kanske hade de också bett Petrus komma till deras områden. Och flera hade tagit emot Jesus och kommit till tro på honom. Så när man tänker på brevets syfte och varför det är skrivet, så är det ju troligen skrivet med nyomvända i åtanke. Det fanns alltså öar av kristna utspridda i hela de här områdena. Kristna som ofta möttes av misstänksamhet och hamnade många gånger i någon form av utanförskap. Och de behövde liksom få undervisning och bli medvetna om konsekvenserna av sitt beslut och samtidigt också bli styrkta och uppmuntrade att stå fasta i sin tro genom det här brevet som Petrus skriver. Vi läste ju med hjälp av Silvanus, säger Petrus, så har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Så främlingskapet som de nu känner i miljöer där de tidigare har känt sig hemma skulle inte få dem att känna sig misslyckade, utan att bygga en förståelse för att också lidande hör hemma i livet i Jesu fotspår. De hade alltså inte gjort något fel som hade frambringat Guds ogillande eller så, utan alla som tillhör Jesus kommer att på ett eller annat sätt gå samma väg som honom. Och genom det här brevet då så blir de både påminda och uppmuntrade om att de faktiskt följde Jesus. Att deras tro var äkta och att den också berörde och påverkade deras omgivning. De fick på något sätt känna på det som deras herre, Jesus själv, hade fått känna på före dem. Det står ju i Johannes evangeliets första kapitel att Jesus kom till det som var hans, men att hans egna inte tog emot honom. Så de hade alltså inte gjort något fel, utan snarare var det så att behandlingen av dem och det främlingskap och det utanförskap som de kunde känna på det var snarare ett tecken på en sann och en äkta efterföljelse. Jag skulle också vilja visa på lite olika genomgående teman genom första Petrusbrevet. Det som man skulle kunna kalla en röda trådar som löper genom hela brevet. Och det är väl någonting som du kan ha i bakhuvudet, spana efter och tänka på när du sen läser igenom det här brevet i dess helhet. Och det första temat är ju då någonting som vi redan har talat om. Det är det som handlar om lidande, det som handlar om främlingskap och det som handlar om utanförskap. Första Petrusbrevet brukar ibland kallas faktiskt för Nya Testamentets version av Jobs bok. För det handlar om lidande. Ett lidande som antingen kan bryta ner eller som kan bygga upp. Frågan är inte ifall lidande kommer utan mer hur man hanterar det när det väl kommer. Och Petrus uppmanar hela tiden läsarna med att ha Jesus som föredöme och se på Jesus och hur han hanterade prövningarna och lidandet och gå i hans fotspår. Omkring 20 gånger ungefär i brevet så talas det om prövningar, om Kristi lidande och att också dela hans lidande för att också få dela hans härlighet. Så hör du någon gång ett vittnesbörd som ungefär låter som att jag kom till Jesus och alla mina problem försvann, så tror jag att du bör bli lite misstänksam kanske, för det är nog inte helt sant. Nu kanske inte det här låter som någon jättegod marknadsföring för kristen tro, men om du följer med mig i vidare studier av första Petrusbrevet så kommer du att förstå vad jag menar, att det pris som vi många gånger får betala för att följa Jesus, det är värt det. Med Gud som nummer ett så kommer mycket förändras i våra liv och det bidrar också till spänningar både kanske inom oss själva men också gentemot andra. Jesus han var ärlig när det gällde det här, han sa så här: i världen får ni lida, sa han. Men så står det: men var vi gott mod. Jag har övervunnit världen. Och det här är väl någonting som vi kan ta till oss. Jesus säger: ja, räkna med lidande. Räkna med ifrågasättande, utanförskap på grund av att du följer Jesus. Men tappa inte modet. Var vid gott mod. Han är med dig. Han går vid din sida, han tar dig igenom, han har övervunnit världen. Så det är sant att Guds ord talar om efterföljelsens pris, men på samma gång så motiverar Guds ord också oss att efterföljelsen är på riktigt och att det visar att det är värt priset. Spänningen mellan å ena sidan Guds gemenskapen och å andra sidan relationen med omvärlden går alltså som en röd tråd genom hela brevet. Så här fungerar det oftast i ett samhälle, va? Det är ju inte första, det, liksom, det sker om igen att så länge allt är frid och fröjd så går det bra. Men sen när det krisar till sig på ett eller annat sätt så söker vi syndabockar och det är inte sällan så att främlingarna då inom situationstecken, det är de första som råkar illa ut. När trycket ökar så kan kristna förvänta sig att få en större del av det eftersom vi ju inte då i en bemärkelse hör hemma här, va? Alltså vi lever i världen, det märker vi och det säger vi ingenting annat, men vi har inte vår sanna hemvist i världen. Vi lever i den men vi lever inte av den utan vi är ju födda på nytt. Vi är Guds barn och vi har vårt medborgarskap i himlen. Vi tillhör Guds rike. Det andra temat och som då hänger ihop med det här första, det är ju brevets tydliga kristologi. Logi är ju läran om, och kristologi är ju då läran om Jesus Kristus. Alltså det som har med frälsningen att göra, det som har med Jesus Kristus att göra, det som har med det kristna hoppet att göra. Brevet talar mycket om Jesu eviga existens. Det talar om inkarnationen, hur Gud blev människa i Jesus Kristus. Det talar om hans ställföreträdande död. Det talar om hans uppståndelse. Det talar om hans återkomst. Och det talar om om hoppet vi har i honom. Alltså allt det här som ligger till grund för vår tro. Och inte minst i de två första kapitlerna så lyser frälsningen fram och hoppet. På ett väldigt koncentrerat sätt. När vi då läser om lidande och när vi förbereder oss på umbäranden och lidande, prövningar och också faktiskt uppmanat omfamna det här främlingskapet, så är ju det första vi med säkerhet måste veta och vara förankrade i, det är ju i frälsningen, i det som Jesus har gjort för oss. Det är ju den säkra grunden, i hoppet, va. Vi behöver få uppenbarelse om frälsningen. Inse att vi behöver bli frälsta. Att alla saknar syndat och saknar härligheten från Gud. Att alla behöver bli frälsta för att inte gå evigt förlorade. Och vilken nåd det är ifrån Gud att vi överhuvudtaget kan bli frälsta. Att få komma in i Guds direkta närhet och närvaro. Det är ju det som är anledningen till varför det är värt att lida. Alltså priset är ju inte för högt, utan det är ju värt, för Jesus Kristus har vunnit en evig och dyrbar seger. Vi ägnar oss inte åt självplågeri, utan när frälsningen blir dyrbar för oss, när frälsningen blir den där pärlan, dyra pärlan, en skatt som vi äger, va, så förstår vi också att den är värd allt. Den är värd att leva för, den är värd att lida för. När vi blir frälsta så blir vi ju det enskilt förstås, individuellt. Men vi blir ju också frälsta in i en gemenskap. Vi blir ju frälsta in i en familj. In i församlingen. Och det går inte nog att betona vikten av församlingsgemenskap när vi också talar om det här. Ett ensamt träd på ett kalhygge, det är verkligen utsatt när det stormar. Va? Men om vi istället står tillsammans och bildar en dunge eller till och med en skog och står tätt intill varandra, så är vi mer skyddade. Så familjen liksom står med dig när trycket växer. Vi behöver en gemenskap. Det är ju faktiskt ganska oroande när många kanske tycker sig vilja stå utanför församlingsgemenskap och dra sig undan. Sen är ju frälsningen också, vill jag säga, intimt förknippat med det hopp vi äger. Jag vill bara läsa den tredje versen också i första kapitlet. Där står det att välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till vad då? Jo, till ett levande hopp. Petrus har ibland också kallats för hoppets apostel. Så när vi talar om det kristna hoppet här så syftar ju vi på framtiden, på evigheten, på himlen, på det hoppet vi äger i tron på Jesus. Hoppet är ju vår framtid. Jesus har uppstått och därför ska vi också uppstå. Så hoppet är ett ankare. Och när vi vet hur det slutar, då kan vi stå stadigt i stormen. Men när hoppet är fast grundat så är vi trygga genom allt. Den här undervisningen om vårt hopp och vår framtid är ju tyvärr idag många gånger ett försummat kapitel, va? Därför är det ju en stor glädje för mig att tillsammans med dig få läsa första Petrusbrevet ett brev som förmedlar ett levande hopp. Smaka på det där uttrycket, ett levande hopp. Det är verkligt. Det är någonting påtagligt och någonting som vi får förankra oss i och bära med oss. Någon har sagt så här att det finns en stor skillnad mellan en kristen som har just det här väl förankrad i hoppet och kanske den som inte riktigt har hoppet uppenbarat för sig på det sättet och vad det innebär att en kristen utan hopp eller med ett vagt och diffust förankrat hopp går med på att komma till Herren men vill helst stanna på jorden. Däremot en kristen med ett hopp vill till Herren men går med på att stanna här på jorden. Det var ju så Paulus skrev att han ville egentligen komma till Jesus men han gick med på att stanna på jorden. Det tredje temat som jag också skulle vilja nämna och som löper som en röd tråd genom första Petrusbrevet, det är ju temat ett heligt liv. Och det här som har med kristen livsstil att göra. Petrus han vill också visa att en kristen har ett ansvar att leva ett liv som är i överensstämmelse med tron och som i sig är evangeliserande. Att vi då på det sätt som vi lever får ju utgöra en motkultur. Att livet i Gud slår igenom i vårt vardagsliv och också blir talande för människor och för omgivningen. Tänk efter det här. Bara ta några enkla exempel. Att den som så att säga helgar vilodagen, sabbatsdagen, söndagen. Alltså avskiljer den för Gud, för hans församling, till vila och till återhämtning. Det blir ju ett vittnesbörd och en motkultur i jämförelse med hur många lever. Och det är ju ett vittnesbörd till exempel att köpa tjänster och betala skatt, va? Att sköta ekonomin, att inte vilja fiffla och sådär. Och det är ett vittnesbörd för världen hur vi talar och att vi talar uppbyggligt. Både om oss själva och om andra. Och att vi kanske, inte kanske, utan att vi låter liksom grovt tal och hårt tal och eder och svordomar och sånt där vara ifrån oss, va? Så att just det här också få tala och väcka människor. Inte minst så talar ju Petrus om i det här brevet hur vi då ska förhålla oss och ha en evangeliserande livsstil i förhållande till alla de orättvisor och lidanden och prövningar som vi kan utmanas av som kristna. Alltså man säger, han säger lär dig att hantera det, va? Hämnas inte, utan löna ont med gott, uppträd hövligt. Och det här, ni vet, det går ju tvärt emot hur vi kanske vanligtvis vill reagera när vi blir handlas orättvist. Det är någonting som griper tag i oss att slå tillbaka och höja knytnäven och sådär. Så det här kan ju vara liksom chockerande råd. Men Petrus är så mån om att inte evangeliet och budskapet om Jesus ska befläckas och hamna i dåliga dagar. Så att om de kristna kan lära sig att uppträda redligt och lojalt och tåligt, så kan de utan ord påverka sin omgivning och stämma dem till omvändelse. Alltså bära en evangeliserande livstid. Ja, ni mina vänner, jag tror att min tid har löpt ut för den här gången. Jag vill önska dig allt gott, önska dig Guds välsignelse, hoppas att verkligen få möta dig framöver, att du återkommer till podden eller ännu hellre att du också finns med oss när vi möts på tisdagar på Zoom. I vilket fall, Guds välsignelse till dig. Tänk på, Gud är med dig, han hör dig när du ber, han går vid din sida och han vill hjälpa dig just idag och framöver. På återhörande.